kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det här är sista sändningen för den här terminen så att säga. Så vi tar lite sommaruppehåll nu och sen kommer sändningarna tillbaka igen i början på augusti. Vi har kommit till del 11.
Välkomna till bibelförklaringen den här tisdagen, sista tisdagen i maj. Vi får göra ett litet uppehåll efter det här. Nästa tisdag visade sig att det var Sveriges nationaldag. Då är det röd dag i almanacka. Men sen är det ju dessutom så att min semester börjar efter helgen, så jag ska väl ta ledigt några veckor. Eller åtminstone jobba med en del andra saker. Så att när vi sen kommer igång på sensommar, så det vågar jag inte säga just nu. Men det får väl framgå av annonserna. Vi ska emellertid göra färdigt den första delen i Jakobsbrevet. För att om man grovt delar in Jakobsbrevet i två delar, så är det ju till och med 3:12 kan man säga. Alltså 1:1 eller 1:2 till 3:12 är ju första delen. Och sen den andra halvan, den andra delen, får vi då vänta med till efter sommaren. Om man skulle sätta en rubrik på hela Jakobsbrevet, så kunde det vara den sanna gudstjänsten. Brevet handlar om den sanna gudstjänsten, och då tänker jag mig att den första halvan handlar då om att tänka rätt, komma så att säga i takt med Herrens eget tänkande, och vidare då att handla rätt och riktigt. Och nu är vi inne då på vårt tal, och att tala rätt, eller försöka tala rätt kanske vi ska säga. Och sen när det är klargjort om den första delen, då ställer Jakob sig frågan: hur ska vi nu göra det här med att tala rätt och tänka rätt och handla rätt? Och hur gör vi det här? Och då handlar den andra halvan om att vi ska ha vishet ifrån Gud. Vi behöver vishet ifrån Gud för att kunna förstå Guds vilja och för att kunna handla rätt, för att kunna praktisera det här. Men nu ska vi ta en sak i taget, och då har vi gjort början på Jakob kapitel 3. Och enligt mina anteckningar så har vi gjort vers 1 och 2. Och sedan så har vi gått över på att gjorde vi ett litet avbrott, för vi talade om synden och synderna förra gången, och jag hann inte göra färdigt. Och jag vill gärna göra färdigt det, därför att det handlar om den syn som vi har på oss själva och den syn vi har på varandra. Alltså om människosyn. Och då tänker jag inte så mycket på att vi är värdefulla och så, för att människovärdet är ju en sak, och det är den synen vi ska ha i botten, att vi alla skapade till Guds avbild, och Gud älskar oss, Gud har gett sitt liv för oss, och därmed har han också skänkt oss ett värde. Och människans värde består i att Gud har skänkt sitt liv till oss. Redan på skapelsens plan så heter det att han blåste in sin livsande, gjorde oss till sina avbilder. Och ännu mer på frälsningens plan, när han ger sitt eget liv bokstavligt genom Jesus Kristus, så visar han ju hur mycket han älskar oss, hur värdefulla vi är i hans ögon. Om han ser oss på det sättet, så ska vi se oss själva på det sättet. Och inte bara oss själva, utan alla människor. Även de som inte ännu har kommit till tro på Herren Jesus Kristus, eller som dyrkar andra gudar eller tillhör någon annan religion. Också de ska vi betrakta på det här sättet. För Kristus har gett sitt liv till dem. Vi ska inte ha anseende till person. Och det har vi också läst och lärt oss i Jakobs brev. Men människosynen är mera än att vi är värdefulla. Den mörka sidan av människosynen, det är den som vi håller på med här nu. Synden och synderna. Nu minns jag inte exakt hur mycket vi sa här förra gången. Men vad jag förstår så gick vi igenom så långt att jag berättade att det finns olika, ganska många olika ord som alla kan översättas med synd. Alltså i gamla testamentet så kan man räkna kanske uppemot 15 olika ord. Som på svenska då blir ogudaktighet, överträdelse, orätt, ondska, lögn, villfarelse och så vidare. Också att man blir lurad eller att man skryter och tar strid. Alla de där orden sorterar under synd. Så synd är inte så enkelt som att man gör någonting som skulle vara uppenbart brott emot Guds vilja. Alltså överträdelse, för det är ju en dimension, men det finns många andra dimensioner också. Och inte ens ska vi begränsa syndbegreppet till vårt eget samvete, så att vi säger att när vi har syndat då har vi dåligt samvete. När vi har dåligt samvete då har vi syndat. För det är inte säkert att det hänger ihop. Det finns många som syndar, och vi själva också, utan att ha dåligt samvete. Och då tänker jag också förstås på de synder som vi begår utan att vi själva är medvetna om det. Alltså våra hemliga brister och dolda brister, det är också synder. Och i gamla testamentet så hade man ju syndoffer och stora procedurer, inte minst för de synder som man själv inte var medveten om att man hade begått. Så att det är ett ganska vitt begrepp. Men så finns det då ett par saker som vi behöver fördjupa oss i. Det ena, det tror jag vi har berört tidigare, nämligen det som Jakob säger redan i 2:10. Han säger att om man bryter mot ett enda bud så är man skyldig till allt. Och då tror jag att vi behöver vända om vårt sätt att tänka, de flesta av oss i alla fall. Därför att synden, hur liten den än är en kränkning av Guds helighet. Alltså Gud har ju, enligt den judiska tron så finns det 613 bud. Men du kan lika gärna dra till med 1000 om du vill. Men alltså, Guds lag är ju en helhet, den fullkomliga viljan, totalt beskriven. Om vi försyndar oss på en liten punkt så har vi fördärvat den helhetsbilden. Vi har så att säga brutit loss en bit av Guds helhet. Så därför är den minsta synd också en synd emot Guds helighet. En kränkning av Gud. Så ser Jakob på det. Och så ser man det, så ser Paulus på det. Och jag tror att man kan säga att Bibeln ser det på det sättet. Sen då, det andra som vi behöver ta upp då, det är om vi ställer frågan så här. I vilken utsträckning har människan möjlighet att göra Guds bud, att lyda Guds bud? Och här finns lite olika svar. Och jag kommer inte att ge er det rätta svaret. Möjligtvis så kan jag ge er en antydan om. Jag måste förstås komma in på hur Jakob skulle svara på den frågan. Och också kan jag säga någonting om hur jag ser på det. Men jag kan inte säga det definitivt. Därför att det finns olika sätt att förstå det här. Alltså vilka möjligheter har människan att följa Guds bud? Det är frågan. Och det måste vi då ta upp. Och om du tittar i Jakobsbrevets första kapitel, så berättar Jakob för oss om, i vers 14, att var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Och där har du ett nyckelbegrepp. Sitt eget begär. Det är alltså någonting som finns hos varje människa. Jag kan inte förstå Jakob på något annat sätt än att han menar att varje människa har ett begär som drar och lockar. Och som det står i den 15:e versen, när begäret blir havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Det här är den gammaltestamentliga förståelsen också. Och jag tror jag har sagt det tidigare, men att i den judiska tron så talar man om att i människans hjärta finns det både gott och ont. Det finns både en god drift, ett gott begär, och en ond drift, ett ont begär. Den onda driften heter på hebreiska yetzerah. Yetzerah kan man säga. Yetzerah. Och den finns alltså inom varje människa och den driver varje människa. Men i den judiska tron så handlar ju då mycket om att hålla den här onda driften och de här begärelserna på plats. Ja, till och med att övervinna den. Och att anstränga sig för, rikta in sig på att göra Guds vilja och Guds bud. Och man kan till och med säga att rabbinerna förmodligen skulle säga att man också kan övervinna den onda driften. Du kan inte ta bort den, du kan inte utrota den ur din köttliga natur, men du kan övervinna den. Och det gör man då genom att hålla sig till Toran, genom att kunna sin bibel, kunna alla budorden och inrätta sitt liv därefter. Och som sagt var, försöka leva efter Toran, efter bästa förmåga. Men just den här möjligheten, den sattes i fråga av de första kristna teologerna. Och skälet till att den sattes i fråga var helt enkelt det att om det är så att människan kan övervinna den onda driften, alltså kontrollera det onda inom sig själv och odla det goda och lära sig att göra Guds vilja på ett sådant sätt så att man övervinner det onda, då behöver vi ju ingen frälsare. Då kan vi ju klara oss själva. Dessutom så skulle ju en annan följdfråga vara, eller blir då förstås, eller synen på oss människor skulle ju vara att vissa människor är bättre på det här än andra. Och några kanske rent utav missköter sig och är därför värda för akt och straff. Men det här kunde inte de första kristna teologerna ta till sig. De trodde inte på det här helt enkelt. Och ur den kristna diskussionen som pågick som mest intensivt på 300-400-talet efter Kristus, så växte det fram någonting som vi kallar för läran om arvssynden. Jag ska komma tillbaka till den. Det är alltså en ganska viktig lära. Och den är inte ens likadan inom alla kristna schatteringar, om man så, inom olika kristna traditioner. Det är därför som jag säger att jag vill lämna det lite grann öppet, så får ni ta till er så mycket ni kan. Men ett bibelställe som ligger bakom den här läran att människan är fördärvad, det är just det här Jakobsbrevet, kapitel 1, vers 14. Vers 14, ja. När man dras och lockas av sitt eget begär, alltså det egna begäret. Jetzer ra på hebreiska. Det tog man som en intäkt för att människans innersta är fördärvat. Och att man inte har förmåga att leva upp till den standard som Gud kräver av oss. Ett annat sånt bibelställe i Nya testamentet är Romarbrevet. Vi kan titta på det också. Jakob ligger ju några år före, kan man säga, Paulus. Men inte mera än att de här två överlappar varandra. Så den tidige Paulus, som vi läser särskilt i Galaterbrevet, han har inte så mycket, han talar om den kötsliga naturen, men några år senare när han skriver Romarbrevet, då är han tydligare. Och då är han så tydlig så att det står till exempel, ja, vi kan titta här i 6:e kapitlet. I 6:e kapitlet, vers 6 och 7, så skriver han att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp, lägg märke till uttrycket, för att syndens kropp ska berövas sin makt. Alltså, hur ska syndens kropp berövas sin makt? Svar, genom korsfästelsen. Alltså inte genom syndernas förlåtelse, utan genom döden. Och det är en viss skillnad. Det är en skillnad som jag inte tror att tyvärr så många kristna har klart för sig. Man tänker hela tiden när man har syndat och när man begår synder att man ska få förlåtelse. Medan det själva verket är kanske att man ska få död. För det är bara döden som gör att man kan, så att säga, skiljas ifrån synden i dess ursprung. Du kan få förlåtelse förvisso, men synden finns ju fortfarande kvar. Vi tar ett exempel. Låt säga att jag skulle ha den tragiska erfarenheten att jag kör på en fotgängare som avlider. Då kan jag förvisso få förlåtelse för det. Kanske till och med från de närmast anhöriga. Men själva gärningen kan inte göras ogjord. Den får jag leva med hela tiden. Det räcker inte med förlåtelsen. Utan det måste jag befrias på något annat sätt. Så Paulus, han säger att, ska syndens kropp bli berövad sin makt, då måste vi bli korsfästade. Och det har vi då blivit i Jesus Kristus, står det i vers 6. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Jag hoppas det ska klarna ytterligare lite när jag har fått utveckla det här lite mera. I 20:e verset kan vi se också. Där skriver Paulus att vi var syndens slavar. Det är ju också ett uttryck som visar att det har man inte någon särskild fri vilja i den saken. Att antingen är man syndens slav eller också är man inte det. Sen står det i vers 22 att vi har befriats från synden. I vers 23 kommer precis samma tanke igen. Syndens lön är döden. Och sen när vi kommer till 7:e kapitlet, det här som innehåller de här berömda verserna att det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Vi kan se i 7:e kapitlet vers 7. Där skriver han att, vad ska vi då säga, att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Så att innan han lärde känna synden, så fanns synden där, fast han kände den inte. Det var först när lagen kom och talade om för honom vad man fick göra och vad man inte fick göra, som det blev klart för honom att han var en syndare, att han var otillräcklig. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men i och med att lagen säger, du ska inte ha begär, så upptäcker jag, oj då, det har jag visst. Men om inte lagen skulle ha sagt så, då hade man inte vetat om det. Då hade man inte vetat om att det var fel. Det står också i vers 8 att när lagen kommer till dig och mig, så men synden grep tillfället och väckte genom budordet, genom lagen, alla slags begär i mig. Till utan lagen är synden död. Men när lagen kommer till dig, så lever synden upp. Jag har en erfarenhet där att det här, för det här gäller nämligen kristna också. Jag har en erfarenhet där att när jag var yngre, så bestämde jag mig för att jag verkligen skulle följa Gud i allting. Och jag läste något av breven, jag tror det var något av Timoteus breven, kan ha mindre betydelse. Och så strök jag under när jag kom till en vers där det stod, där jag fick vägledning så jag såg vad jag skulle praktisera. Så jag strök under det som jag skulle göra. Och till och med skrev upp det på en separat lapp. Och så gick jag igenom hela brevet. Och det kan ju låta som en god idé, men det betyder att jag fick alltså så många punkter så att det slutar ju i förtvivlan. Jag kommer aldrig att kunna klara av det här. Jag blir inte en bättre kristen. Alltså det som händer när man tittar in i lagen är just den här effekten. Det betyder inte att lagen är ond. Utan det slutsatsen ska dra, det är att det onda finns inne i mig. Det är inte lagen är något fel på. Och oftast är det inte ens något fel på djävulens anklagelser. För djävulen har ofta rätt när han anklagar oss. Problemet är att felet sitter här hos mig själv. Att jag inte räcker till. Jag klarar inte av det. Och ju mer lagen du hör, och tyvärr så måste jag nog våga påstå att det är många goda kristna som hör väldigt mycket lagen ifrån predikstolarna. Och det gör att de som sitter i bänkarna blir missmodiga. Och man känner sig som en dålig människa och man tänker, jag kommer aldrig att kunna bli bättre. Det är alltid effekten när lagen predikas. Och det ska vara effekten också. Men nu är det inte lagen vi står under, utan vi står under evangeliet. Och det här gäller att ha klart för sig var gränserna går, så att säga. Och att vi som är förkunnare lägger oss vinn om att förkunna evangelium och inte lag. Om lagen ska komma in i ditt och mitt liv som någonting positivt, då ska det vara mer att vi som den uppfyllda lagen, alltså att Jesus Kristus har uppfyllt lagen, han är inte upphävt den. Så lagen fortsätter ju att tala till oss. Men vi står inte under den, utan vi står under den fullbordade lagen, alltså ett annat namn för evangeliet. Så vi får alltid höra vad Jesus har gjort för oss, att han har uppfyllt lagen. Och att vi har fått del av lagens uppfyllelse. Och så kan vi bejaka lagen i den meningen. Vi bejakar att Jesus har uppfyllt den. Och vi bejakar att vi vill lyda den och följa den. Det ska komma ytterligare till det strax. I vers 9, så Romarbrevet 7:9. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Det visar sig alltså att budordet som skulle föra till liv blev till död. Till synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet. Och dödade mig genom det. Alltså jag försökte hålla budordet. Men jag upplevde att jag kunde inte det. Jag blev fördömd. Jag blev dödad istället. Alltså är lagen helig och budordet heligt och rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Synden som vi bär inom oss blir vår död. Och det blir också uppenbart när lagen kommer till oss. Det som är så fantastiskt, tycker jag, med att vara en kristen, det är att det här inte stannar vid en väldigt pessimistisk människosyn eller en mörk bild, utan det är ju mer än så. Vi kan bejaka den. Jag kan bejaka min egen syndighet. Och det vågar jag göra. Därför att jag vet att jag har en som räddar mig. Och att det betyder så mycket mera. Alltså behöver jag inte spela något dubbelspel. Vare sig inför Gud eller inför mig själv. Och det tycker jag är en fantastisk gåva. Och få se det på det sättet. Där ser ni de här två ställena, Jakob 1 och Romarbrevet 7 framförallt, talar ju för den här onda driften, Jetsera, som en syndakropp, alltså som en inneboende ondska. Nu var det inte bara judarna emellertid som trodde eller tänkte att man skulle kunna besegra det här i sin egen kraft. Utan det gjorde också en filosofiskt tongivande riktning på den här tiden, som kallas för stoicismen. Och stoikerna, de hade på sitt program alltså självdisciplin, sträng uppfostran av barn och tonåringar, för de skulle lära sig, så att säga, hur man skulle leva. Och sedan då mödosam väg förstås för att lära sig det här. Och det var stoikerna som hade listor uppställda som kallas för dygdekataloger. Där det stod alla de här dygderna som man skulle eftersträva och som man skulle öva sig i, å ena sidan. Och lastkataloger å andra sidan. Så tro inte att det här med syndakatalogen har kommit ifrån pingströrelsen eller någon annan väckelserörelse. Det finns hos stoikerna. Var de som hade syndakataloger? Eller lastkataloger? Och det är de som Paulus knyter an till när han skriver Galaterbrevet och räknar upp de här syndakatalogerna. Han räknar ju också upp andens frukt. Då är det alltså ett pedagogiskt grepp där han knyter an till det som faktiskt alla tänkte. Så det var inte bara de judiska rabbinerna eller de judiska aktiva som tänkte att man skulle kunna besegra det onda, hålla det onda i schack, utan det var också stoiker. Nu var ju de inte kristna, ja, det kanske de kunde ha varit i för sig, men då hade de nog legat där mellan stoicism och kristendom. Det, Det är nog en farlig vandring att gå däremellan. Precis som det blev mot gnosticismen och så, va? Men det fanns ju mycket sånt också. Det var ju det som hotade den kristna enheten eller kristna livet. Det här som vi talar om nu hotade det kristna evangeliet. Därför att återigen, om det är så att det hänger på oss själva, då minskar ju Jesu Kristi betydelse. Och det här är då frågeställningen. Hur mycket kan vi då räkna med oss själva? Eller hur lite kan vi räkna med oss själva? Och då fanns det en kristen teolog som hette Pelagius. Han dog 431 efter Kristus. Och han, kan man säga, ansluter sig till den judiska tron och till stoikernas sätt att tänka. Och han manar till krafttag mot den onda driften, emot synden, kampen emot synden. Och hans grundsyn, det är att människan föds oskyldig. Det har ni hört än idag. Det lilla nyfödda barnet som är så oskyldigt. Det var hans grundsyn. Människan föds oskyldig och med möjlighet att lära sig lyda Gud. Och det betyder att synden för honom, det är någonting som kommer till människan utifrån som en hotfull makt och som tränger in och som lurar dig till att göra sånt som är fel. Det hör till saken att han också i och för sig tyckte och tänkte att alla människor syndar. Men det förtar inte hans grundsyn. Därför att det är fortfarande så att då var det ju djävulens fel. Och det var synden som bedrog mig, men det var inte jag som hade gjort fel. Utan jag blev liksom lurad. Så tänkte han. Och han var ju förstås införstådd med att alla människor syndade. Så det var inte det var frågan om. Men hans grundsyn var annorlunda. Och han menade därför, ska jag uttrycka mig postmodernt, hur filosoferna tänker idag och också tyvärr många teologer, så tänker man sig att synden är en social konstruktion. Alltså det är alla andras fel. Det är de sociala omständigheterna som gör att människor blir som de blir. Och så här tänker man ju inom socialtjänsten i stor utsträckning, vågar jag påstå. Eller i pedagogiken rent allmänt att kan vi bara få bättre omständigheter och bättre förutsättningar och bättre villkor och så, så kommer allting att bli bättre. Man räknar inte med synden. Synden som bor inom varje människa och som gör att varje människa är skyldig eller ansvarig. Och nu kommer vi till den andra. För Pelagius fick ju inte stå oemotsagd, utan han motsades av Augustinus. Jag har alltså 8 varianter, kan man säga, på det jag talar om nu. Och nu tar jag de här 2 extremerna, Pelagius å ena sidan och sen Augustinus å andra sidan. Och Augustinus, som dog året innan Pelagius, han levde mellan 354 till 430 efter Kristus. Han tog strid med Pelagius och han hävdade att människan till sin natur är förgiftad och att ingen människa, hur nyfödd hon än är, har förmåga att lyda Gud. Vi är alla utslagna från början. Och det är det som kallas för arvsynden. Detta sker så att säga utanför skyllan. Det här är ett resultat av att Adam syndade. Men han sa också att människan har det här som en personlig skuld. Alltså jag sa att det var oförskyllt. Bara för att ni skulle förstå vad jag menar. Augustinus säger samtidigt att varje människa är skyldig. Så att man är skyldig. Och varje människa, också de som inte har gjort så mycket ont, står med en gränslös skuld inför Gud. Och det gör ju att grundsynen inte bara på människan blir annorlunda, utan också på hela frälsningen. Människan blir alltså totalt beroende av att Gud griper in och räddar människan. Så det var hans grundsyn. Den romersk-katolska kyrkan, och även, vi kommer in i slutet på 1700-talet, metodisterna. De valde en sorts mellanposition. Och det betyder att de förvisso erkände att människan föds fördärvad. Men, sa man, det finns ändå tillräckligt med god vilja hos varje. Det finns något gott i varje människa som gör att hon kan säga ja till Gud och samarbeta med Gud. Och den skuld som människan får, den är personlig på så sätt att hon ju begår synder. Och då drar man på sig personlig skuld allt eftersom man växer upp, så att säga. Jag vet inte om jag gör riktigt rättvisa åt romersk-katolska kyrkan när jag säger som jag sa där. För att det är förvisso så att det finns någonting gott hos människan. Men det där goda som finns hos varje människa, det kallas för Guds nåd. Så det är inte människan själv, det är inte människans förtjänst. Utan det är som om varje människa, också syndiga människor om ni förstår mig, har så att säga ett litet stycke nåd, ett meritum, en förtjänst som hon har fått del av som ett sorts startkapital och som gör det möjligt för människan att ändå söka sig till Gud. Den där förtjänsten som hon inte själv har fått, den måste hon ju få någonstans ifrån. Och den får man ju då från Jesus Kristus, men det är också här som helgonen kommer in. Och helgonens alla goda gärningar, de har gjort mer goda gärningar än vad man kan kräva. De har övergärningar och så kan man via helgonen få del av det här. Men helgonen har ju i sin tur fått det från Jesus Kristus. Så att det är inte bara helgonen, utan de är instrument i det här skifflandet av nåden fram och tillbaka. Ja, nu har jag redogjort för det då, va? Och då ska vi ställa frågan, vad säger då Jakob i sitt brev om det här? Och då är det uppenbart att Jakob, han har ingen ljus syn på människan. Utan när han förmanar oss i sitt brev, så utgår han inte ifrån människans möjligheter att nå det ideala. Han är införstådd med att människan kan inte nå det ideala. Människan räcker inte till. Han säger inte så mycket om människans grundförutsättningar, utan han talar mest i sitt brev om att det finns en kamp hos varje människa. Till exempel, som vi redan har läst, första kapitlet, vers 14. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Det är vad han säger. Han säger inte mer än så egentligen. Han fördjupar sig inte i orsaker som om det är arvsynd eller vad man har för möjligheter. Utan han konstaterar mest att den här kampen finns hos varje människa. Och sen är det en sak till som jag har tjatat om tidigare och som jag måste tjata om så länge jag är vid mina sinnens fulla bruk. Och det är det att när Jakob och även de övriga nytestamentliga författarna, när de förmanar och när de varnar och när de säger att vi ska tänka på hur vi talar och när de säger att vi ska ge till den som har behovet av kläder, ska vi ge kläder och så vidare, vad det nu är för exempel här, va. När Jakob och de andra säger så är det alltid de kristna som förmanas, därför att de har ju fått allting av Jesus Kristus. Det är ju därför att vi har fått allting av Jesus Kristus, därför att vi har satts in i Jesus Kristus, som vi har möjligheter att ta emot förmaningar och varningar och kanske till och med också lyda dem. Det är sen när Jesus Kristus kommer in i vår gemenskap och i våra liv och blir förhärskande i våra liv, då ändras förutsättningarna för den goda och den onda driften. Dessutom inte bara att förutsättningarna förändras, utan den helige ande hjälper oss. Så om du nu tycker att men nu ökar ju kraven lite grann här, så är det alldeles riktigt. Men de ökar inte därför att du ska ta i, utan därför att evangeliets kraft ska växa sig starkare i dig. Det är ju frukten som ska komma ur ditt kristna liv. Det är ju Kristus som ska födas och ta gestalt i dig, som Paulus säger i Galaterbrevet. Mm. Jag ville visa också några bibelställen här. Första Mosebok 1:27. För att om ni nu har fått lite olika tankar här och olika teologiska funderingar kring det här med arvsynden, så finns det ju faktiskt bibelord också. Och det första bibelordet är som jag tänker på, det är, vi tar första Mosebok 5. Och det bibelordet kan verka som en bagatell eller som alldeles för lite för att kunna dra sådana växlar på det som jag kommer att göra. Men läs själv då. Första Mosebok 5. Där står det i det första kapitlet, eller vill säga första versen, 5:1b. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Gud skapade människor så att de var lika Gud. Med andra ord syndfria. Och sen när du kommer till vers 3 så står det: när Adam var 130 år fick han en son som var lik honom. Hans avbild. Det står inte Guds avbild. Utan här står det att Adam fick en son som var lik honom, som var hans avbild. Det vill säga syndare. Adam och Eva hade ju syndat. De körde ut i paradiset, skilda ifrån Gud. De får barn, Abel och Kain. Och de är lika sina föräldrar. Så där finns ju ett embryo, om jag säger så, till det som vi kallar för arvsynden. Titta i Jobs bok. Jobs bok som vi har innan Saltaren. Kapitel 14. Vers 4 är det egentligen. Vi kan ta vers 1 och 4. Människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro. Och så vers 4. Kan det komma en ren från en oren? Nej, inte en enda. Och i kapitel 25, också Jobs bok, vers 4. Hur kan en människa vara rättfärdig inför Gud? Eller någon av kvinna född vara ren? Vi tar ett bibelställe till. Då tar vi profeten Jeremia som kommer efter Jesaja. 17. Jag skulle kunna plocka fram flera ord, bibelord, som säger samma sak. Men jag väljer ut 4 stycken här. 17:9, Jeremia 17:9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Och det är därför också som Paulus och de andra säger att änden på ett sånt hjärta, på en sån människa, alltså på alla oss människor, det är döden. Det är inte syndernas förlåtelse, utan det är korsfästelsen. Men om då Bibeln är så tydlig, jag kan gå tillbaka till första Mosebok 4. Då ska ni få en motvikt här också. Om nu Bibeln är så tydlig, hur kommer det sig då att judarna har missat det här? De här bibelverserna som jag läste. Och då har jag ju, som ni vet, en kommentar till en av en messiansk jude till Nya Testamentet. Och han ställer just den här frågan. För han visar då på arvsyndens realitet. Sen kan man ha kanske lite olika varianter eller tolkningar då på arvsynden, vad man menar och så. Och lägga till och dra ifrån lite så man får lite olika varianter. Men i grund så menar han att det är en kristen syn. Och så ställer han frågan: hur kommer det sig då att judarna har missat det? Och så svarar han: jo, det kommer sig av att man betonar andra bibelställen mer. Och ett sånt bibelställe, det är första Mosebok 4, vers 6 och 7. Det är när Herren går till rätta med Kain. Varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Det talar ju då om att han har blivit förgiftad, så att säga. Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den. Så där har man då ett bibelställe som indikerar att ja, man kan lära sig att råda över den. Men då skulle förmodligen Jakob och Paulus med stor säkerhet säga så här: ja, men då måste man först ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och den helige andes kraft, annars går det inte. Så evangeliet är återigen nyckeln. Och då kan ju det också vara en förklaring till varför judarna inte har tagit till sig det här. Därför då står man ju där utan frälsare. Man är hänvisad till sina egna misslyckanden, till sina egna svagheter. Och få sona de synder så gott det låter sig göras. Det här var alltså en utvikning som jag tycker att jag behövde ha med. Jag hade faktiskt lite till, men jag ser att tiden drar iväg och det går ju inte att fördjupa sig mer i det här. Ni får göra, jag fick en fråga här, för jag uppmuntrade er att skriva frågor om det skulle vara så. Och har ni funderingar kring det här ytterligare, så skriv gärna frågor. Och så ska jag titta på det, så kan vi ta upp det vid ett lämpligt tillfälle. För jag tror inte vi ska fördjupa oss mera i det här nu, utan bara konstatera att det Jakob gör, det är att han har en mörk människosyn, eftersom han inte tror att vi kan klara av det här utan Jesus Kristus. Han är fullt medveten om att det pågår en kamp inom oss där den onda driften styr och ställer med oss. Men han är också fullt medveten om evangeliets möjligheter. Alltså att evangeliet är svaret på vår otillräcklighet. Där får du allt det du behöver. Guds barmhärtighet, Jesu Kristi försoningsstöd, den helige andes hjälp, rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus. Och i och med att du tar emot det, så förändras som sagt förutsättningarna. Och därför så kan han skriva uppmaningar och varningar och direktiv och så, va. För de bygger hela tiden på evangelisk grund. Och om du hör sånt ifrån predikstolen men inte får klart för dig att predikanten eller bibelläraren har en evangelisk grund, ännu mindre ger den till dig, då blir det lagiskhet. Det kan inte bli på något annat sätt. Evangeliet är enda svaret på alla de här otillräckligheterna. Det finns inget annat svar än det som Jesus har gjort för oss. Och Jesus har inte bara gjort det här för oss, utan Gud har också visat sin omsorg om oss i den här kampen. Så att när vi kämpar den goda kampen, som Paulus kallar det, alltså evangeliets kamp, där vi gör så gott vi kan, om jag får uttrycka det lite som jag inte i vanliga fall skulle uttrycka det, men om vi gör så gott vi kan i evangeliets kraft, men ändå inte räcker till eller ändå misslyckas, så kommer Gud i det läget att visa sin omsorg om oss. Han kommer inte att fördöma oss, utan han kommer att upprätta oss genom sin nåd. Och det beror på att den kristna tron inte har att göra med vad du och jag presterar, eller om vi misslyckas stort eller om vi misslyckas lite, utan den kristna tron handlar om Guds kärlek och Guds omsorg om oss människor. Och den är gränslös. Den tar aldrig slut. Och det är så viktigt att vi har med det. Det är därför som han skriver också. Ja, förresten, vi hoppar över det. Vi hoppar över det så vi inte fastnar där nu. För nu har vi ju bara en kvart kvar, knappt det, till att ge oss in i själva texten. Nu tillbaka till texten. Då är det nämligen så att när vi läser från vers 3 till och med 12. Så riktar Jakob in sig på en enda synd, som han kallar för tungans bruk. Men tungans bruk är en verkan som orsakas utav syndagiftet som finns i oss människor. Syndakroppen, den köttsliga naturen, arvsynden om du vill. Så att han koncentrerar sig på en enda synd, om jag säger så. Och i alla de här bilderna som finns i särskilt de fyra första bilderna, det är alltså nio olika bilder, men de fyra första här visar ju just på det här med orsak och verkan. Alltså det talar för synden inom oss gör att vi gör synder. Det är alltså nio bilder. Den första bilden, den är, hittar du i vers 3. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Det är alltså en bild på tungan. Och i vers 4, se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Nämligen tungan. Vers 6. Där står det att en sådan eld är tungan. Vers 8. Så står det att tungan kan ingen människa tämja. Den är full av dödligt gift. Vers 9 är den femte bilden. Som talar om att tungan är kluven. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människorna. Vers 11. Så talas det om en källa som inte kan ge både sött och bittert vatten. Den sjätte bilden. Den sjunde är ett fikonträd. En liknande bild. Och likaså den nionde där om en vinstock. Och sedan en saltkälla igen. Nio olika bilder. Så han har nio olika bilder för att belysa vikten utav att inte bara nu tänka rätt och handla rätt, utan att tala rätt också. Den här första bilden i vers 3. Den är känd ifrån antiken. Och den användes utav Aristoteles. Den andra bilden också för den delen. Så att folk kände igen det här. Och den visar alltså på sambandet, precis som jag sa, mellan tungan och kroppen. Det står ju också om kroppen där i slutet på tredje versen. Nu finns det ju de som har tolkat det här på ett annat sätt. De har tolkat det som så att, och jag säger inte att det är fel. Jag har tvärtom sagt här flera gånger att man kan tolka saker på olika sätt och båda tolkningarna kan vara riktiga. De behöver inte alltid vara motsägelsefulla. Men man har tolkat det som att kroppen här, som ska styras, det är bilden på församlingen. Och tungan, det är läraren eller prästen och pastorn som genom sin tunga styr församlingen. Det talas ju i första versen om att inte alla ska träda upp som lärare. Så då har man haft det som bakgrund. Alltså det, första versen betyder då att det är väldigt viktigt vilka som är lärare, präster och pastorer, eftersom de styr hela kroppen. Men om man ska ha en sån tolkning, då får man ju skruva texten lite grann. Och det är ingen god regel, utan en god regel är att man ska läsa som det står. Man ska alltid ha den enklaste förståelsen. Det vill säga läsa det bara precis som det står. Och om man läser det här som det står i vers 3 med betsel i munnen och så måste väl förståelsen av den versen snarast vara det att Jakob visar på tungans positiva möjligheter. Vilka fantastiska möjligheter har vi inte att styra och leda först och främst oss själva, men kanske också andra, genom ett gott tal. Och han använder ju bilden av betsel, hur man kan styra en hel häst. Alltså precis som du kan styra en hel häst, så kan du också styra din egen kropp med hjälp av tungan. Eller fartygen då, som är så Alltså den bilden måste ha imponerat på dem, för fartygen på den tiden var ju ganska bräckliga farkoster. Men vågorna på Medelhavet var väl lika stora då som de är nu. Så när det blir oväder där och en liten bräcklig farkost, så var det osäkert. Och här kämpar då båten mot havets vågor och mot blåsten, men den kan manövreras med rodret. Och med hjälp av det här lilla rodret så kan man alltså hantera de här väldiga naturkrafterna. På samma sätt så har vi våra drifter och vår onda begär, så det är stora kaosmakter omkring oss och i oss. Men med tungan så kan vi alltså styra. Vi kan alltså leva evangeliskt. Tungan är en nyckel i det hela. Det är vad bilden vill säga. Om vi kan styra tungan har vi stora möjligheter att hantera kaosmakterna. Men det motsatta kan ju också inträffa. Jag vill säga att man inte talar väl utan man talar fel, va? Eller att det går fel. Och den tredje bilden visar ju på det. Där står nämligen vers 5. Så är också tungan en liten lem, men kan skryta över stora ting. Just det var väl tolkningen då, kan vi säga. Sen kommer det. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan. En värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Det var också en känd bild i de judiska sammanhangen. Och här har Jakob skruvat den bilden och använder sig av retorik, en stegrande retorik. Han talar om tungan först och sen ondskans makt, och sen finns den i våra lemmar, och sen sätter den hela tillvarons hjul i brand, och sen är den antänd i sin tur av Gehenna, som ju var det värsta man kunde tänka sig. Så han stegrar det negativa i ett missbruk av tungan. Och judarna, de tänkte ju förstås på, alltså Gehenna var en dal som ni säkert känner till. Vi kan slå upp den, andra konungaboken 23:10. Så berättas det om Gehenna. Andra konungaboken 23:10. Där kan man se vad som pågick där. Det handlar om Josia och hans reformation. Det står att Josia orenade också Tofet i Hinnoms barns dal. Hinnom där, det är Gehenna alltså. I Gehenna. För att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld till offer åt Moloch. Det här var ju soptippen, brukar jag säga, på Nya Testamentets tid. Här brann det för jämnan, här slängde man sopor. Men det kommer tillbaka till tiden vid andra konungaboken, Josia. Så offrade man alltså sina barn där också, till gudarna. Till en gud som heter Moloch, som krävde människooffer. Så det här var ju det rena helvetet, för att säga, uttrycka det så på svenska då. Och det var också den bild man hade det. Och det är den bilden nu Jakob använder när han säger att inom oss så är det inte bara gift, utan Gehennas eld finns inom oss. Och den kan då komma som genom munnen, genom eldstung, genom att man talar negativa ord. Ni ser också, om vi läser vidare, att när Jakob talar om tungans möjligheter, så jämför han det i vers 7 med alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur, och hur de låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Alltså han säger att markens vilda djur, djuren i vattnet, djuren i luften, kan vi tämja, om än med svårigheter. Vi kan tämja alla djur, om än med stora svårigheter. Men tungan kan vi inte tämja. Vår egen tunga. Vers 8. Men tungan kan ingen människa tämja. ostyrig och ond som den är och full av dödande gift. Det finns två stycken andra bibelverser som jag skulle vilja visa er på, för då kanske ni kan få ett samband i några andra tankar. Det står i Saltaren 140, vers, ja, från vers 2 då, alltså början av Saltaren 140. Det är en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggormsgift är bakom deras läppar. Bevara mig, Herre, för de ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsningsstarkhet. Du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas. De vässar sina tungor, står det i vers 4. Jag tittade faktiskt efter en annan vers också. Det står att de här vässade tungorna som riktas emot oss, de liknas i en vers, som jag trodde hade här, men hade jag inte, vid brinnande pilar som skjuts emot oss. Och då vill jag att ni går till Efesiebrevet, kapitel 6. Vers 16. Hade jag nu haft min andra bibel så hade jag haft den där salta versen här, men jag får ta upp det till nästa gång. Men i Efesiebrevet 6 så talas det om den andliga vapenrustningen som vi ska ha på oss. Och så står det i vers 16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Så det som gäller när människor baktalar dig eller talar illa om dig eller mot dig på något sätt, det är att inte bli sårad, utan att ha trons sköld uppe. Jag kan träffa människor som jag vet tycker illa om mig och som inte är sena och visar det också. Men jag kan också ha trons sköld uppe. Och trons sköld är vi kallar att ha alltid. Det kan också hända att inte trons sköld är uppe utan jag blir sårad. Då sitter en brinnande pil i mitt hjärta. Och då behöver jag lära mig att dra ut den illa kvickt. Göra upp med mig själv och med Gud och med andra människor. Så långt som på mig beror. Det här hör till den kristna krigskonsten. Men jag ville att ni skulle se det här. Eftersom vi nu ändå talar i Jakobs brev om tungan. Om tungan som är full av dödligt gift. Och hur det kan drabba oss. Det hör ju naturligtvis i saken att vi själva kan vara redskap i det här också. Det är ju det som är Jakobs uppdrag här att skriva om i de här verserna. Att vi ska vakta vår tunga.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över Jakobs brevet, och det var del 11 ni fick höra idag. Nu tar det lite sommaruppehåll, sändningarna här för Bibeltimman. Vi kommer tillbaka igen i början på augusti med nya sändningar. Och också då med bibelförklaringar med Håkan Sundliden. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det var en sändning från Värnamo församlings närradio. Härefter så kommer sändningen från Missionskyrkan. Och DMF sände då Missionskyrkans söndagsgudstjänst.